Ja, välkommen den här fredagsmorgonen då vi sänder det här programmet. Och idag så har jag två vänner med här. Stina Fridolfsson, inte alls obekant för oss, och med också i Gertrud. Jag tänkte att det här programmet skulle innehålla en tillbakablick. Dels för att vi har också Stina med här idag, och påminna om vad som har framförts under gångna tider. Och då har vi god hjälp av att vi har tagit fram ett antal gamla midnadsrop som jag ska bara citera rubriker och de här olika inläggen i tidningen handlade om. Och det är ju så, det är så karaktäristiskt det här att vad som finns bakom de här rubrikerna, hur människor i gångna tider har gjort uppbrott i det att man blir gripen utav det här som vi kallar Maranatabudskapet. Det handlar om en väldigt påtaglig förnyelse som människor upplevde. Och den här förnyelsen innebar att man förstod mera om vad Gud har tänkt genom församlingen och vad Gud har gett i undervisningen i sitt ord. För det handlar ju alltid också när det kommer någonting nytt, en ny väckelseådra, att det blir många ting som blir levande igen ifrån Bibelns budskap. Och det här har också att göra med att Maranata kom i en tid då det var mycket som hände i vår värld. Och hur det handlar om att göra uppbrott, att gå ut till honom utanför lägret, sådär. Jag ska citera några här. Och när jag nu har Stina med här så har hon ju mycket på sitt hjärta att förmedla just det här. Du har ju också arbetat med tidningen Midnattsropet.
Ja, jag kom med i Midnattsropets redaktion redan 1970.
Ja.
Och var då med en lång tid tills jag...
Och det, du är också en av dem då som... kan man säga, drabbades av det här Maranata-budskapet. Skedde genom, var det tältmöten i Norrland?
Ja visst, det var tältmöten i Umeå. Och man stod och smög lite grann i tältöppningen. Ja. Och som Maranata, just det, man visste ju att ordet Maranata betyder Herren kommer.
Mm.
Och sen då midnattsropet. Midnattsropet är ju Jesus kommer. Och just det där om Jesu tillkommelse var ju så framtonat. Och var väldigt...
Ja. Just det här att då Gud kommer på nytt igen, så... har det här alltid blivit så levande för människors hjärtan om just Jesu tillkommelse.
Ja.
Och då tänker jag på en bok eller ett månadshäfte som kom ut 1915 faktiskt. Och den här heter Brudgummens röst. Mm. Och det anspelar just på det här förnyelsen av sanningen om Jesu tillkommelse.
Och kärleken.
Kärleken, ja.
Brudgummen och bruden.
Just det. Och det är också intressant också att den första artikeln i det första numret av Midnattsropet, det handlar just om det som vore redo att gänga in, heter artikeln.
Ja.
Skriven av Arne Insen. 1960. Mm. Och så har det åter och åter då blivit levande det här, att det här budskapet, det måste... bli gestaltat i våra liv. Därför handlar de här artiklarna här i de här tidningarna jag har tagit fram just som handlar om urkristen gemenskap, om varningarna som handlar om den fara som den ekumeniska rörelsen för fram. Här till exempel har en artikel om Stig Andreasson, den romerska katolska kyrkans rätta ansikte. Och det var någonting som låg honom varmt om hjärtat.
Han var ju missionär i ett mycket katolskt land, ja. Frankrike. Mm. Så han kände mycket till.
Han var där faktiskt i
över 50 år.
Över 50 år. Ja. Här är en mycket intressant artikel som handlar om församlingen initierar Guds rike.
Ja.
Det här finns det väldigt mycket som har undervisats om i gångna dagar. Och vad församlingen är, vad den ska vara, en stad på berget.
Ja.
Och den ska lysa vida omkring. Nu har vi Gertrud med här. Där har vi en artikel just om uppbrott. Du kan ju läsa förrubriken där.
Ja, ingressen där. Händer att tjäna Gud med. Fötter att gå hans ärenden med. Du har ett kapital som du ska sätta in i Guds rike. Och inte att leva för dig själv eller för den här världen. Ja, så står det i överskriften där.
Ja. Och så har vi då, eftersom det här var en artikel då, om Gertrud, så tänker man ju också då på din satsning då det gäller hemundervisning.
Ja.
Det handlar mycket om hemundervisning i de här gamla tidningarna.
Ja.
Och du började väl ett år?
Ja, jag har inte tagit reda på årtal här, men det är när mitt äldsta barn började skolan så började jag ju omedelbart att hemundervisa.
Ja.
Syskonen i församlingen hade ju redan gjort det där. Mm. Och jag har under mitt liv upplevt att ofta en mors uppgift är ju en tjänst för det uppväxande släktet. Det är en väldigt viktig uppgift som en mor får. Mm. Och man kan ju vara mor i församlingen, men man kan också vara då mor till lekamliga barn. Och där har vi som kvinnor en oerhört viktig roll, vilken blir helt fråntagen i våra dagar. Vilket jag tycker att unga systrar och familjer borde få bli medvetna om. För att om man läser hela trons kapitel i Hebreerbrevet 11 så handlar det om vad de gjorde för nästa generation.
Mm.
Den ena efter den andra så står det talat om vad de gjorde för nästa generation. Det är viktigt, ja. Upplever jag.
Men skulle man kunna uppskattningsvis hur många barn som har undervisats i Pilgrimsskolan?
Ja, det är nog många. Det var ju under sommaren 1977 som beslutet fattades av en hel skara familjer.
Det måste ha varit 1980 som jag började med hemundervisning.
Ja, för då var din äldsta dotter i början.
På den tiden då, när man och nataförsamlingen i Stockholm började då med hemundervisning, så fanns det ju faktiskt en paragraf i skollagen som tillät hemundervisning. Var det paragraf 35?
Ja, finns i skollagen. Nej. Och det var en broder i församling, det var ju Gustav Jirker, som hittade, kom fram till att den paragrafen var tillämpbar, att om någon vill
i hemmet eller annorstädes anordnar, så ska barnet befrias från skolgång, står det.
Och när det här började då med hemundervisning, så upplevde man faktiskt att skolmyndigheterna blev tagna på sängen.
Ja.
Och de var inte själv så insatta i den här lagen faktiskt.
Nej.
Därför att människor utnyttjade inte det. Men här var det väldigt viktigt för barnen att verkligen ge dem en någonting att stå på för att möta livet i den här världen.
Ja.
Alltså, men det här är en intressant artikel då, det står lagen om hemundervisningen är föråldrat, anser skolstyrelsen i Stockholm.
Ja, de tog ju tur med samma med att försöka få en ny skola och med all den byråkrati som är i lagstiftningsområdet också, så fick de först 2012 så gick det ju igenom ett strängt förbud att hemundervisa, att det skulle vara straffbart helt enkelt. Och man har ju sett också resultatet i det uppväxande släktet som...
När man fortsätter och letar i de här gamla tidningarna så ser man också tydligt att det handlar mycket om familjen. Och här står det en artikel om man intervjuar en familj och de säger så här att tryggheten hotade vårt andliga liv. Och då så kom också det här med storfamiljsgemenskap. Och det blev väl misstolkat ibland att man behöver inte bo i en stor familj för att vara frälst, men
det var ju många grejer som spelade in. Dels var det ju att många ifrågasatte ju att var tvungen att vara med i fackförening för att få ett jobb. Och andra som inte fick vittna om Jesus i sitt arbete. Och så de sa upp sig, ville inte vara med längre i förvärvsarbetet. Och så blev det ju då aktuellt att börja med egna företag i församlingen. Och det har ju betytt väldigt mycket för många.
Ja, människor upptäckte ju de som verkligen blev berörda av, för att det här handlar ju verkligen om en ny andlig upplevelse. För att man upplevde det när man liksom upplevde budskapet och förnyelsen i sitt hjärta, att nu var tiden inne att Gud ville göra någonting nytt. Och jag tror att det är så här att varje väckelse som kommer på nytt handlar det om att man måste förstå sin historia. Därför att om man inte förstår sin historia så man lär av den, så är man dömd att upprepa den. Och det handlar här om att den väckelse som har föregått det nya som kommer, så handlar det om att man måste ta upp stafettpinnen där den tidigare väckelsen avvek. Därför att det var väldigt mycket av det här som var levande i när pingstväckelsen bröt fram i vårt land. Och det sägs ju också till och med att Lewi Petrus äldsta son hemundervisades till exempel. Och det fanns mycket, man hade det här med egendomsgemenskap var på tapeten, men det avfärdade man. Men många ting alltså...
Och politiseringen vändes ju många i pingstleden starkt emot. Men det, så småningom genom att...
Det är ju så med varje väckelse. Det finns en uppgång och sen så dalar det ner igen. Och så går det en tid. Och så jag tänker... Vi har ju haft program här i närradion om Guds folks historia i Gamla testamentets tid. Om man tänker på det här, folket bort ifrån sitt land och templet och staden blev nedbränd. Och de fördes bort som fångar till Babel. Den situationen var så. Men Gud övergav ju inte sitt folk, utan det hade sin tid då Gud kom på nytt igen. Och det som vi ser av väckelsehistorien, att det händer då ett nytt uppvaknande, ett nytt uppbrott. Men att det går 70 år. Och där är det väldigt viktigt då att först lära av det här. Därför att vi ska inte låta oss informas i det som kommer till. när det börjar avta. För då kommer in främmande ting. Jag läste en bok för en tid sedan som verkligen avslöjar hur avfallet kom in efter apostlarnas tid. Och det var helt enkelt det att man att inte man upplevde en andlig förnyelsen och att den inte var tillräckligt stark, så att den plats som den heliga ande ska ha, där satte sig människor och människors tankar in istället. Så den heliga ande blev utmanövrerad faktiskt och mer och mer. Det är som kännetecknar det apostlarna upplevde. Det var ju detta att de var helt beroende av den heliga ande. Den heliga ande måste ha den plats den ska ha. Och allting som Gud har gjort, det har ju skett genom den heliga. Gud skapade himmel och jord. Och det berodde på att det var den heliga ande som fanns med i det Gud sa. Anden står svevade över vattnet och så skedde det. Så är det med varje väckelse också. Det är den heliga ande som utför någonting i människors liv. Det här är väldigt talande. Han som har skrivit det här, det är, han heter Gordon, en engelsk förkunnare på förra sekelskiftet. Och han förklarar det så här att det är en stol, precis som en stol var framsatt för Messias när man väntade honom. Och när han satt sig på den stolen så blev man rasande. Det här är ju snickarsonen bara.
Mm. Hädelse.
Ja. Men så är det också att när Jesus har farit hem till himlen, och då sände han den heliga ande. Och då kan man också se den här bilden att en stol är framsatt för att den heliga ande ska få verka fritt. Och sker inte det, då blir det mänskliga ting som kommer in och styr församlingen. Mm. Ja, det var kanske nog sagt om det, men det är en väldigt allvarlig sida. Det här med uttåg och uppbrott. Man tänker på hur man upplevde att församlingen kan inte alliera sig med det som den tidiga väckelsen då har släppt in i församlingen. Jag tänker på en artikel här som står om kristendom och politik. Mm. Som du var inne på nyss här. Så den levande kristendomen har ju ingenting att hämta i det politiska sammanhanget.
Nej, men visst. Det är både politiseringen och förkyrkligandet som gör att det stelnar till, så anden får inget utrymme.
Jag såg just här en artikel som Arne Imsen skrev 1974. Gör församlingen till ett idealsamhälle.
Ja.
Här finns väldigt mycket att ta del av det som har blivit skrivet. Och du har säkert många erfarenheter genom, ja, till exempel vi kan referera till det teman som har varit under konferenser.
Ja, oh ja.
Kommer du ihåg någon? Minns du några?
Ja, utanför lägret har ju varit tema. Och även allting gemensamt. Mm. Och ja, just nu ploppar det inte upp, men det har ju ständigt varit frågan.
Citerade just nu här hur församlingen ska initiera Guds rike.
Ja.
Mm. Här finns det på framsidan av en tidning. Ja, det är Watchman i. De har hämtat det här. Sälj allt. Mm. Det är väl så här att när det är ett uppbrott, som det var för lärjungarna, att skulle man följa Jesus så måste det ske ett uppbrott. Man måste frigöras ifrån det som man var etablerad i. Därför att man hade inte den kunskapen. Jesus kom ju med en kunskap som människor reagerade väldigt emot. De tyckte hans tal var för hårt. Att man måste mista någonting för att vinna någonting.
Ja.
Den som vill bevara sitt liv ska mista. Den här artikeln handlar om att sälja allt. Tack och lov. Ja, det är ju det.
Sälja allt och ha allting gemensamt.
Ja, precis. Därför att Guds rike, det står över vad människor tänker och är vana vid att göra.
Mm.
Därför säger Jesus så här att sök Guds rike först, så ska allt det andra tillfalla. Och det är så att vårt liv, vårt korta liv, det ska ju verkligen få mening och innehåll medan vi är här i tiden. Så att vi inte söker det här som hedningarna söker, som Jesus säger. Allt detta söker ju hedningarna. Men Gud vet var. Och där är ju frågan om det är trosteg för var och en att ta. Och att tro på löftesordet, det är ett löftesord, det ska tillfalla.
Se på fåglarna under himlen.
Det här var det som Gud ville lära folket när de vandrade i öknen. Men de föll i otro. Gud ville avgifta dem ifrån Egyptens tänkande. Och ge dem någonting mycket, mycket bättre. Men man nöjde sig inte med det, utan man ville ha en säkerhet. Det är det här som uppbrottet innehåller. Man måste göra sig av med den mänskliga säkerheten för sitt liv. För att uppleva att om man överlåter sitt liv åt Gud och går hans vägar, vad än det kostar, för att gå hans väg, det blir ju alltid en kollision med den här världen.
Jag vill påminna om ett tema till som var bland de sista åren Arne Jimsen levde. Maranata, du vår Herre kom, var temat. Och det var just det, att om vi inte har evighetsperspektivet, det himmelska perspektivet, då är ingenting annat värt något.
Ja. En annan artikel här, det heter urkristen kommunism. Ja, det är oerhört gripande med detta budskap. Jag tänker på här på framsidan av en tidning här. Du har ju varit i Dominikanska republiken och du träffade Doris Diaz.
Ja, jag har fortfarande kontakt med henne.
Ja, och hur hon upplevde när hon fick lyssna till det här budskapet.
Ja, hur hon blev. Hon blev ju döpt, hon blev hitbjuden till Sverige, hon döptes i en konferens och hon blev andedöpt. Och hon har hela tiden outtröttligt, hon är över 70 år nu, hon fortsätter med att understödja de fattiga och sjuka.
Och hon gjorde ju ett verkligt uppbrott ifrån det, hon var ju en hängiven katolik vad jag förstår.
Ja, lite ekumen, men visst om katolik.
Ja. Och det befriades hon, ja.
Ja.
Det sist här då, urkristen socialism. Jag kommer ihåg, jag tänker på ett tema här. Endräktigt, vad var det den lyden?
Endräktig omsorg om varandra.
Just det.
Så det var också ett.
Ja, och det har ju att göra med att Guds församling är, lämmar varandra till tjänst.
Ja.
Och att hur Gud verkar fram det här genom sin ande.
Ja, att han det är just med detta. Ja. Andens liv.
Ja, precis. Ja, vi får kanske avrunda här för den här gången. Och tacka dig Stina som ville vara med.
Det var förnyande att få vara med och påminnas om vad vi har fått just genom Maranata-budskap.
Ja, mycket av de här artiklarna är det ju du som har arbetat fram. Gjort intervjuer här och Alltså.
Ja, redigerat då.
Mött människor.
Ja, det har varit mycket givande.
Ja. Och man också möter människor som kommer och människor som går.
Ja.
Så är det. Mm. Men man får se på Jesus under alla förhållanden.
Ja.
Man får inte fastna i negativism utan uppleva att inviga varje dag åt Jesus.
Ja.
Det han vill med vårt liv. Det är det som är väsentligt. Var vill Gud med mitt liv här?
Ja. Vandra i förutberedda gärningar. Ja. Mm.
Men Gud sa ju till en sån gudsman som El, som Eli. Nej, vad heter han?
Elia.
Elia, ja.
Ja.
Vad gör du här?
Ja, just det.
När han satt där i grottan och önskade sig döden.
Ja, just det.
Så kan det vara. När så kommer Guds ord på nytt till honom.
Ja, ja, förnyade kallelse. Smörja Elisa.
Amen. Ja, vi önskar er var en som har lyssnat på Guds rika välsignelse och på återhörande.